Du lyssnar på Psykoanalyspodden. Den är för dig som är intresserad av människan och hennes relationer i grupper och samhället. Jag heter Anna Krantz och arbetar som psykoanalytiker, psykoterapeut och organisationspsykolog. Med mig idag har jag Maria Jassa och vi ska prata om Jean Laplanche. I en intervju från 2006 med Alberto Lucchetti utbrister Laplanche: "Detta är förvisso en gammal oro för mig, men en som bara ökar inför det psykoanalytiska tänkandets slapphet i allmänhet. Det är slapphet och svammel. Det vill säga, man säger nästan vad som helst, på vilket språkbruk som helst, och man bryr sig föga om att bli förstådd. Vi är mycket kritiserade av intellektuella kretsar i allmänhet och vetenskapliga kretsar i synnerhet, som menar att det inte finns någon möjlig dialog med oss psykoanalytiker. Nu anser jag att denna möjlighet måste återupprättas och att den bara är möjlig på grundval av vad jag kallar vetenskaplighet. Ett minimum av enighet om vad som är rationellt och vad som inte är det. Vad som är tillåtet och vad som inte är det. Vad som kan motbevisas och vad som inte kan det." Och nu till dagens Freud-citat. "Jaget är inte herre i sitt eget hus." Nu sitter vi denna kalla aprilsöndag på vår mottagning Röda Bergsgatan 8. Idag ska vi prata om den franska psykoanalytikern Jean Laplanche och med oss är Maria Jassa. Maria som gästat podden tidigare och då pratat om Wilfried Bion. Hon arbetar heltid som psykoanalytiker i privat regi. Hon undervisar och handleder i Svenska psykoanalytiska föreningen. Maria deltar också i en forskningsgrupp inom EPF, Europeiska psykoanalytiska federationen, som rör den nutida psykoanalytiska kliniken. Välkommen till podden igen, Maria.
Tack, Anna.
Och välkommen också Pelle Lind som är producent och ljudtekniker. Så, första frågan till dig är, när började du intressera dig för Laplanche? Och vad var det som fångade ditt intresse?
Man kan säga att första fröet egentligen såddes under min utbildning. Min psykoanalytikerutbildning då, där en av våra lärare, Rolf Künzlicher, var väldigt intresserad och även inläst på Laplanche. Då läste jag med glädje den kurslitteratur som Rolf hade anvisat. Men så dröjde det ett tag och jag blev färdig med min utbildning och jag läste ganska mycket på egen hand på min kammare. Och då var ju tonvikten inom utbildningen på anglosaxiska psykoanalytiker och framförallt så kallade postkleinianer, inte minst Bion. Men sen började jag tycka att jag liksom sökte något annat, någonting mer, lite mer djupare kan man säga, lite mer metapsykologiskt. Och då kom Laplanche till mig igen när jag började tänka på liksom de djupare skikten av psykoanalys, den psykoanalytiska teorin. Såna här saker som till exempel, vad menar vi när vi säger drift? Vad är drift egentligen? Och hur kommer det sig att det freudianska arvet och driftläran har blivit så väldigt utspätt i den nutida anglosaxiska psykoanalysen? Och vart har den här driften tagit vägen egentligen i litteraturen? Och där tycker jag att Laplanche blev en bro, kan man säga, för mig mellan alltså den klassiska freudianska metapsykologin, alltså psykoanalysens grunder, och den kliniska psykoanalysen så som man återfinner den, tycker jag, i den anglosaxiska psykoanalysen. Det var ett djupare spadtag, tyckte jag, som Laplanche tog.
Innan vi går in på Laplanches teori, den här metapsykoanalysen, så tänkte jag att vi skulle presentera honom. Vem var han?
Jean Laplanche. Han föddes 1924 på det som kallas Côte d'Or, den franska landsbygden, och dog 2012, alltså inte för så länge sedan. en filosofisk tidskrift som kallas Radical Philosophy har kallat honom, och jag citerar, "the most original and philosophically informed psychoanalytic theorist of his day." Alltså den en av de mest radikala och filosofiskt informerade nutida psykoanalytiska tänkarna. Jean Laplanche växte alltså upp på den franska landsbygden och studerade så småningom filosofi vid det anrika École Normale Supérieure, alltså en riktig fransk elitskola. Han var också engagerad i vänsterrörelsen, alltså den katolska vänsterrörelsen för social rättvisa. Så att han har ju en sån på något sätt bakgrund också inom socialt arbete. Under Vichy-regimen 1943 deltog han aktivt i motståndsrörelsen. Han studerade socialvetenskap och blev därmed intresserad av psykoanalys. När han väl hade avslutat sina filosofiska och socialvetenskapliga studier så påbörjade han en psykoanalys hos Jacques Lacan, som ju var en berömdhet på den tiden, och blev på Lacans inrådan läkare och så småningom även psykoanalytiker inom IPA. Jacques Lacan var ju en oerhört starkt lysande stjärna inom den franska psykoanalysen. Och man kan säga att hela den nutida psykoanalysen är märkt av Jacques Lacans ganska radikala närvaro. Och ingen fransk analytiker idag kan undgå att förhålla sig till Lacan, eftersom det blev väldigt mycket bråk kring Lacan och Lacan lämnade det internationella psykoanalytiska samfundet IPA under ganska mycket buller och bång. Så att därefter var det stora antalet franska analytiker var tvungna att positionera sig i förhållande till Lacan. Det som skedde då var att Jean Laplanche då grundade den andra franska psykoanalytiska föreningen APF 1964, som tog avstånd ifrån Lacans lite mer galna idéer om förkortade timmar och så vidare. Men det går inte att komma ifrån att i och med att han gick i analys hos Lacan så var han ju också väldigt starkt influerad, precis som många andra franska psykoanalytiker. Och det man kan säga är att Lacan betonade ju framför allt språkets betydelse för psykets överhuvudtaget tillblivelse. Att utan språk, vare sig det är verbalt språk eller icke-verbalt språk, inget psyke. Eftersom det är språket som gör att vi blir tvungna att formulera oss runt det vi vill, det vi begär och det vi behöver. Och som gör att vi kan reflektera över oss själva. Nu drev ju Lacan den här språkliga teorin om psykets grundande väldigt långt i det att han menade att hela det omedvetna är organiserat som ett språk, vilket är ett lite märkligt uttalande. Men där så kan man säga att Laplanche inspirerades av Lacans lingvistiska tänkande och menade att det väsentliga är kanske inte det verbala semantiska språket utan det utbyte av budskap som sker mellan föräldern och det lilla barnet. Utifrån det här tänkandet om budskapssändare och budskapsmottagare, så formulerade han sin egen teori om psykets och det omedvetnas tillblivelse. Och här kommer då Laplanches välkända tankar om kommunikationen mellan människor, dels utifrån språk, men också utifrån gåtfulla budskap. Alltså det gåtfulla budskap är det som inte egentligen är uttalat av språket, utan det gåtfulla budskapet är innehållet i talarens omedvetna som på ett eller annat sätt smugglas in i det manifesta budskapet som någonting som en sorts fripassagerare som bara följer med, som den andra mottagaren har att förhålla sig till. Och framförallt då förhålla sig till och försöka avkoda. Det här blir ju då väldigt kraftfullt i fallet mellan föräldern och det lilla barnet. För att föräldern kommunicerar med det lilla barnet dels språkligt men dels kroppsligt. Och i alla de här gesterna som vårdaren utför gentemot det lilla barnet så finns ju omsorgen, där finns blöjbytena, där finns amningen, där finns liksom badningen och tvättningen och allt möjligt annat som ju har en omedelbar liksom beröring med barnets kropp. De här gesterna innehåller omsorg och ord om omsorg, men de innehåller ju också vårdarens omedvetna som smugglas in i vårdarens budskap. Så att när barnet får bröstet så är det en matningssituation. Men de la Planche betonar att för kvinnan, för modern, så är det ju också ett sexuellt bröst som berörs. Likadant vid tvättningen, vid blöjbytena. Det finns någonting som talar om för barnet att det här är inte vilka kroppsdelar som helst. Det här är min snopp, det här är min snippa. Det är något speciellt med dem. Och på så sätt överförs ett gåtfyllt budskap som är ganska infiltrerat av den vuxnes sexualitet som ju ofrånkomligen berörs. Och som blir ett gåtfullt budskap för barnet. Vad är det som är speciellt med den här kroppsdelen? Vad är det som gör att min förälder förhåller sig lite annorlunda när vi ska byta blöja på just det här sättet? Så att där kommer ju på något sätt det sexuella in som en fripassagerare. Som någonting som barnet absolut inte kan förstå. Föräldern förstår det knappt heller, för det är knappt medvetet. Men det kommer där som en infiltration. Och det blir någonting som barnet får lov att dechiffrera och översätta. Och där kan man säga föds barnets drift. Där är driftens timme noll liksom, i de här dagliga kroppsliga mötena.
Det är spännande med La Planche och just den här som du nämnde, den här brytningen med Lacan. Jag har hört talas om ett specifikt symposium, Bonneval-symposiet 1960, när La Planche och en person som heter Serge Leclerc hade ett paper då som handlade just om det omedvetna och hur de då tar avstånd ifrån Lacan och just det här som du nämner, att han har en idé om det omedvetna strukturerat som ett språk. Och att han sen utvecklar sina egna teorier ju. Som jag förstår är Jean La Planche inte intresserad av att skapa en egen skola med följare. Men att han har väldigt mycket samarbetsprojekt med andra. Både när han skriver, jag tänker den här med Pontalis, jag tänker att han är väldigt berömd i psykoanalytiska kretsar för den här Vocabulaire de la psychoanalyse. Att det är ett samarbetsprojekt med Pontalis och sen det här enorma då översättningsarbetet av Freuds texter från tyska till franska i en grupp. Jag har ju knappt läst La Planche, men jag har försökt sätta mig in i lite mer att det här är en ganska trevlig prick.
Ja, och det är det som gör honom för mig också tilltalande, att det här är ingen person som har bildat någon sån här framstående skola eller som har sina adepter eller lärjungar, utan att det är faktiskt en person som är mer intresserad av att förstå och arbeta än att vara en stor stjärna.
Mm.
Och där tänker jag på något sätt att det är ju också någonting av hans sociala arbete och arbete för social rättvisa och arbete i franska motståndsrörelsen gör honom ju på något sätt till en mycket mer tilltalande teoretiker än de som mer är intresserade av stjärnstatus.
Ja.
Alltså jag tänker att han är en verklig intellektuell, för han är mer intresserad av att förstå, av att utforska, av att samtala med andra än att själv synas. Mm. Sen är det ju så, vocabulaire de la psychanalyse, det är ju en klassiker. Ingen psykoanalytiker har ju kunnat vara utan vocabulaire de la psychanalyse, för det är just ett uttömmande lexikon över psykoanalytiska termer.
Just det. Och jag tänker på den här bredden också, att han var väldigt politiskt intresserad. Han var ju på väg att bli filosof.
Mm.
Och sen har jag också förstått att han var intresserad av astronomi. Och där finns en bok, eller en text i alla fall, som heter La révolution copernicienne inachevée.
Ja.
Alltså den ofullbordade kopernikanska revolutionen.
Ja.
Jag tänkte att vi skulle prata lite om vad menar han med det här och hur kopplar han det här till Freud?
Jo, så här. Den kopernikanska revolutionen var ju Copernicus upptäckt att jorden roterar kring solen och inte att solen roterar kring jorden. Det vill säga att Copernicus revolution var att vi är inte centrum i vårt planetsystem. Det är solen som är centrum och vi är en satellit bland andra satelliter. Alltså en revolution som innebär att en decentrering på något sätt av människan i förhållande till universum. Så menade Laplanche att Freuds upptäckt av det omedvetna, med innebörden då att vårt jag är inte herre i eget hus. Vi begår felhandlingar, vi fickringer folk, vi gör tokiga saker, vi gör saker som vi inte är helt medvetna om. Vi glömmer bort att dyka upp i vissa sammanhang och så vidare. Alla våra felhandlingar som visar på att jaget är inte herre i eget hus. Vi bestämmer inte själva vad vi vill och vad vi gör och vad vi tar oss till här i världen. Det var steg ett. Sen menar Laplanche att Freud inte fullföljde den här kopernikanska revolutionen, eftersom Freud på ett sätt slirade iväg i någon slags biologism i sitt senare skrivande och tänkande. Biologismen, att driften skulle komma ärftligt inifrån oss själva, att vi är så att säga som människor driftens upphov. Och då säger Laplanche, så är det inte. Driften föds i och med den andres närvaro i våra allra första ögonblick med våra vårdare. Vi äger inte driften, den är någonting vi har fått av den andre. Och det här, menar han, är andra delen i psykoanalysens kopernikanska revolution, att driften är inte vår egen. Där är vi färgade av de som har tagit hand om oss. Och utan omhändertagare, utan föräldrar, hade vi inte blivit drivna människor, alltså människor med drift. Mm. Att vi är helt beroende av den andra, kan man säga.
Precis, och där tänker jag att det har blivit ett missförstånd redan från början när Strachey översatte. Freud använder två begrepp, instinkt och drift, eller trieb. Och att Strachey översätter det med instinkt.
Ja.
Att det blir ett fel där också när man översätter Freud till engelska.
Mm.
Och att Laplanche verkligen plockar upp det här viktiga skillnaden mellan det som är reflexer, instinkter och drift. Och precis som du säger, att hur Freud nu resonerade när han övergav eller inte fullföljde. Vad tänker du om det, att det blev så?
Ja, det kan man ju verkligen undra, varför Freud gick, liksom tiltade mer och mer åt det biologistiska hållet, det biologiska. Det man kan undra är om det var det sätt han fann för att kunna finna gehör för sina tankar och bli accepterad kanske av det medicinska etablissemanget. Det är ju en aspekt. Sen tänker jag att en annan irrväg som är besläktat med det här, Det är ju den irrväg som Laplanche menar att Freud tog när han övergav förförelseteorin. Alltså den tidiga teorin om hysteri. När Freud tidigt i sin karriär möter de hysteriska kvinnorna som har hysteriska symptom. Och där han då tidigt i sin karriär börjar undra om det är så att de här kvinnorna på ett eller annat sätt har blivit förförda i bemärkelsen att det har funnits en gränslös förförisk förälder. Det vi idag skulle kalla ett sexuellt övergrepp i varierande grad. Det här övergav han någonstans på 1800-talet när han samarbetade med Flis. Så övergav han förförelseteorin. Och menade på att nej, de här kvinnornas fantasier om folk som har närmat sig dem och varit förföriska, det är just fantasier, det är inte realiteter. Och så menar han på liksom att föreställningarna och drifterna kommer inifrån, de kommer inte ifrån, de är inte igångsatta av någon annan. Nu är det här en väldigt bokstavlig, väldigt konkret tolkning av förförelse. Det Laplanche gör är att han säger att jo, det finns alltid en förförelse. Driften kommer alltid från någon annan. Och driften kommer alltid att komma genom de här gåtfulla budskapen som varje spädbarn möter i början av sitt liv. Som har att göra med föräldrarnas sätt att ta i dess kropp. Plötsliga laddningar runt en viss kroppsdel, där finns en förförelse. I den meningen att driften kommer utifrån, den kommer inte inifrån ärftligheten eller biologin eller vad det nu kan vara. Det är den andra som väcker den. Och det här spåret var ju Freud tvungen att överge när han övergav förförelseteorin. Sen kan man ju undra om det hade varit väldigt inopportunt att få framhärda i förförelseteorin i och med att Freud under en period var lite av societetsläkare i Wiens societé. Och hur skulle det ha sett, så hade det varit slutet för hans karriär. Mm.
Och där, apropå det här som du nämner, kontakten med Flis, så då tänkte jag på ett annat begrepp, nachträglichkeit. Som på franska är après coup.
Ja.
Och där finns i hans någon tidig skrift så finns det ett kliniskt fall som handlar om en ung kvinna som heter Emma Eckstein. Som berättar för Freud att hon har fått någon fobi. Hon fobiskt undviker saker och ting och butiker och klädbutiker i synnerhet. Det här utlöstes av ett gäng tonårskillar som, då var hon ju tonåring, som skrattade åt henne i en klädbutik. Och sen ville hon hon blev väldigt fobisk. Och sen kröpte fram då att ett minne dök upp, nämligen att hon, när hon var kanske 6 år, hade blivit antastad av en man i en klädbutik. Men där och då så var det ingenting som hon riktigt kopplade ihop. Men att när det här händer då, après coup, efteråt, då kommer en full neurotisk reaktion så att säga. Och hon blir helt fobisk. Men det här skriver ju han om i någon tidig text. Och det här tar ju Laplanche upp också, det här med après coup. Och det finns ju inget riktigt bra begrepp som jag ser det, varken på engelska eller svenska.
På svenska tror jag man kan säga efterhandsverkan.
Det kanske man kan göra.
Jag tror att de använder det i den svenska
Freudutgåvan. För jag tycker att det är ett väldigt intressant fenomen nämligen, för att jag tycker att jag ser det ganska ofta i den kliniska situationen.
Ja.
Att det blir liksom en dubbelexponering.
Ja.
Men att det är först när personen har nått puberteten eller den genitala stadiet som det plötsligt liksom kommer tillbaks den här typen av Och det behöver inte vara regelrätta sexuella övergrepp. Det kan också vara antydningar som barnet har blivit kanske förvirrat av då när det begav sig.
Mm.
Så att, det tycker jag är väldigt intressant. Apropå det här med det kliniska arbetet. För Laplanche pratar ju också på ett speciellt sätt om den psykoanalytiska situationen. Och det här som kopplas ihop med det som du pratar om som den mer generaliserade förförelseteorin. Så jag tänkte vi skulle prata lite om hur Laplanche ser på den psykoanalytiska situationen. Hur tänker du kring hans, vad ska man säga, teorier och tankar om vad det är som händer egentligen i en psykoanalys mellan analytiken och analysanden?
Mm. Ja, alltså jag tänker först att jag skulle vilja säga något om apricot eller efterhandsverkan eller nachträglichkeit, för att det är ett sånt väldigt intressant begrepp och att det faller så väl in, passar in i Laplanches tänkande. För att det som händer är ju att sexåriga Emma då händer någonting, hon är utsatt för någonting, det är en man som liksom gnuggar sig mot henne i en affär. Hon är för liten för att förstå riktigt vad det där är. Men det kodas i henne. Det blir ändå ett gåtfullt budskap. Det kodas i henne, det lagras i henne som något hon inte förstår. Och så krävs det att hon då blir 16 år och det inträffar någon slags trigger som påminner om det här. Det påminner om det. Men då när hon är 16, då går det att översätta det som hände när hon var sex som någonting sexuellt. Och då, när hon förstår vad det är, när hon har hela sin på något sätt neuronala och hormonella mognad, då faller det i ett nytt ljus. Och då är det som om hon tar emot hela smällen av det som hände. Alltså tvåtidigheten. Barnet är för litet för att förstå, men lagrar alla de här märkliga gåtfullheterna i sin kropp tills det kommer någonting som gör att det här blir mer begripligt, och det är ju ofta i tonåren. Sen så frågade du också om den psykoanalytiska situationen enligt Laplanche då, och jag tänker att den psykoanalytiska situationen är ju förvisso en väldigt märklig situation. Analysanden ligger ner, analytiken är tyst, det finns inga instruktioner för vad som ska sägas. Så att det är, man skulle kunna kalla det en förförelse i laplanchiansk bemärkelse. Det är en slags maning till någonting. Och det är också ett väldigt gåtfullt budskap. Jag tänker på väldigt många analysander som verkligen som vill gå i analys, som är jättemotiverade. Och det första som händer när man lägger sig ner på soffan är att man inte har en aning om vad man ska säga. Och man undrar, vad vill hon, vad vill han att jag ska säga? Vad är det meningen att jag ska säga nu? Vad vill hon egentligen? Och jag tänker det här, vad vill hon? Det är ju på sätt och vis en upprepning av det lilla barnets situation gentemot vårdaren. Här är någon som inte ger ifrån sig särskilt mycket information, men som kanske vill något med mig, och vad ska jag säga, vad ska jag prata om och så. Och där börjar ju något psykiskt arbete ticka igång inför den här, kan man säga, förförelsen. Som också kan strukturera om tidigare översättningar av det man har varit med om. Man har upplevt någonting, man har kodat det, man har tolkat det, man har översatt det. Men här, i det här liksom utrymmet som är så icke-direktivt och så öppet och där det inte finns några förhållningsregler, så kan det öppnas en möjlighet till en ny och bättre översättning med en djupare förståelse.
Precis, för jag tänkte på ett citat som är: överföring är en relation med det enigmatiska objektet. Alltså det är det här du pratar om, det gåtfulla, den gåtfulla andra. Vad vill, som du säger, vad är det som ska hända här? Vad är meningen med allt detta? Och tolkningar. Jag tänkte också på hur Laplanche tänker kring tolkningar. Om vi skulle titta lite på det. För jag förstår att han pratar om, jag vet inte om jag har förstått det här rätt, men fulla tolkningar och tomma tolkningar. Det som är tomrum som ska fyllas med någonting. Man skulle kunna tänka sig att analysanden fyller ett tomrum med någonting, alltså tomrummet i analytikern, och att analytikern ska ta hand om någonting och sen ge tillbaks, alltså lite grann i likhet med Bions tankar kring herbergeraren och det herbergeraren ska herbergera. Och jag tänker, du har ju också studerat Bion i närläst. Vad ser du för likheter och skillnader i relationen mellan analytiken och analysanden och tolkandet och tolkandets gränser, så att säga?
Alltså, den stora skillnaden, tänker jag, är att Bion talar ju i sitt senare skrivande överhuvudtaget inte om drift. Medan alltså, det är många gånger jag har läst Laplanche och upplevt att det är verkligen magister Laplanche som talar om på något sätt hur teorin har utvecklats, alltså från Freuds driftteori och så genom hans hela översättningsarbete och vidare in i den nutida psykoanalysen. För att Bion talar ju knappt om drift egentligen, det gör Laplanche. Men däremot finns det ju en likhet mellan det som Laplanche kallar för, alltså analytikerns hållning, som en, vad heter det, konkav hållning, en le transfert en creux, att psykoanalytikern ska vara som en ihålighet där allting får plats. Och att analytikern inte behöver vara så förtvivlat angelägen om att tolka att, ja, så där säger du för att du tänker på mig som om jag var din mamma eller någonting. Utan att analytikern ska kunna vara öppen för det enigmatiska som analysanden har varit med om. Och är man för snabb med att tolka, då försvinner det enigmatiska. Då är det liksom avförtrollat ganska snabbt. Vad jag tänker är en möjlig likhet mellan Bion och Laplanche är ju liksom betoningen av den andre. Den andres oerhörda betydelse. Jag skulle säga att Bion betonar den andre utifrån ett anknytningsperspektiv. Eftersom han så sällan talar om drift. Han talar om reciprocitet, han talar om kärlek, han talar om kunskap, han talar om hat, han talar ytterst sällan om drift. Medan Laplanche grundar väldigt mycket av det som är riktigt obegripligt inom oss till driften, som ju har kommit till oss av någon annan. Och det går inte att riktigt förstå vad vi har fått det ifrån.
Just det. Ja. Och där, apropå anknytning, alltså att där är ju alla de här tre herrarna, nu tänker jag på Bowlby också, som teoretiserade kring anknytning och anknytningsdriften, så att säga. Mm. Och att det är ingenting som Laplanche sätter sig emot, utan vi föds väldigt hjälplösa i den här världen och behöver bli omhändertagna, och att det finns den här ömsesidiga omhändertagande driften och anknytningsdriften. Men att, som jag förstår det, att Laplanche menar att Bowlby missar någonting i hela sitt resonemang som handlar om jag förstår Laplanche rätt då, det omedvetna som är det sexuella, alltså inte sexuella utan le sexuell, alltså
den infantila sexualiteten.
Ja, som är det här enigmatiska hos den vuxna på det omedvetna planet, men som ändå väcker upp någonting Och att det är väldigt viktigt.
Ja.
Att om inte det händer så blir det liksom inget subjekt av barnet heller.
Nej.
Att den här processen måste vara där och finnas där och vara levande, och att den alltid kommer att stanna kvar i alla människor som någonting gåtfullt, för att det är i det omedvetna. Det kommer aldrig att kunna göras medvetet. Det finns alltid något gåtfullt, enigmatiskt i oss människor.
Alltså jag tänker apropå det enigmatiska, det här är ett självupplevt exempel. När jag var ganska liten, jag tror att jag kan ha varit 4 år, så satt jag på tunnelbanan med min mamma. Och så satt det en farbror snett tvärs över gången och höll på med något. Rätt vad det var så ryckte min mamma, och jag förstod att det var något skumt med den här farbrorn. Rätt vad det var så ryckte min mamma tag i mig och gick till andra änden av vagnen och ut vid nästa hållplats. Långt senare förstod jag att det var en blottare som satt där. Men det var något jättemystiskt över det där. Något obehagligt men också lite spännande. Någonting som mamma, hon förklarade ju inte för mig där när jag var 4 vad det där var. Hon sa bara, nej, vi måste gå här nu. Vi kan inte sitta här. Och då när jag var 4 så var det en upplevelse av att det här var jättekonstigt. Det var någonting som vuxna förstod, som inte jag förstod. Det var något som också kändes på ett vagt sätt väldigt kroppsligt, eftersom jag förstod att gubben höll på med någonting där. Och det därför blev gåtfullt ganska lång tid, tills jag förstod långt, långt senare vad det faktiskt var som hade hänt.
Mm.
Och jag tänker att det där som hände, snuskiga gubben i tunnelbanan, min mammas reaktion, allt det här var ett rent sexual budskap.
Mm.
Alltså ingenting som har att göra med vanlig reproduktion eller mamma, pappa, barn, utan driften när den är som mest galen och rå på något sätt. Och att det här är någonting som vi måste förhålla oss till, menar Laplanche, i att vara människa. Att det här finns inom oss, och att anknytningsteorin, den är viktig, den är central. Ingen människa överlever utan anknytning, men det säger inte allt om oss som människor. För att till skillnad från djuren så har vi en driftstyrd sexualitet. Vår sexualitet är inte instinktstyrd. Djuren har ju sin sexuella instinkt, de har parningsperioder och sen är det över. Sen är det sexuella ganska ointressant. Medan hos oss så pågår det hela tiden. Det är en källa till fantasier. Det är en källa till barnets fantasier om den vuxne. Den vuxnes fantasier om barnet. Och hela denna komplikation av det sexuella är specifik för människan. Just därför att vår sexualitet är inte instinktiv. Inte enbart i alla fall. Det finns ju alltså sexuella hormoner och som på något sätt styr fortplantningen och menstruation och alltihopa det här. Men till syvende och sist är sexualiteten driftstyrd. Mm. Och det är det som gör den så svår för oss människor. Och det är det som gör att sex är liksom, kommer alltid att vara ett hett ämne. Oavsett hur mycket sexualupplysning och sexologi vi har. Mm. För att det finns det här lite galna sidan i det.
Det här som är den infantila sexualiteten som Freud också fick så mycket kritik för. När han presenterar sin teori om den infantila sexualiteten. Det här är någonting som finns tidigt hos barnet och i hans värld och går under jorden under latensfasen. Det vet jag inte hur mycket det stämmer.
Mm.
Men som, och så blommar upp igen i puberteten, apropå sexualiteten, att det är så hett, ett så hett ämne.
Mm.
Jag tänker att det blir det i våra tider igen, liksom igen och igen och igen, en sorts tabu kring den infantila sexualiteten.
Mm.
Så fort du liksom i vårt samhälle någon skulle ta en bild av ett litet naket barn på en strand, så blir det liksom nästan moralpanik.
Mm.
Att det är någonting som är ständigt aktuellt på något vis. Hur vi människor handskas med sexualiteten och också förstås kön och alla de här frågorna. Det är mycket som vi skulle kunna prata om det, men jag skulle vilja...
Titta på MeToo, vad var det om inte en explosion av infantil sexualitet?
Ja, och också komplexitet, hur förhålla sig till både till kön och sexualitet, infantil sexualitet, genital och det här med samtycke. Och också, apropå människans otroliga mångfald i sexualiteten som är... heterosexualitet, bisexualitet, homosexualitet, trans, asexualitet. Alltså det är väldigt komplext, det är väldigt mycket och det blir väldigt också lätt missförstånd och polarisering. Ja. Jag tänker att det är lika laddat nu på något sätt som när Freud presenterar sin teori om den infantila sexualiteten. Men apropå hans olika begrepp, skulle du vilja plocka upp något nytt, förutom det vi har pratat om, något annat begrepp eller någon annan del av hans tänkande som skulle vara bra att få med här?
Ja, det jag tänkte på var faktiskt när vi ställde Bion och Laplanche mot varandra. Alltså jag tänker när Bion började arbeta, då var han ju en anhängare till Melanie Klein och också till Melanie Kleins tänkande kring livsdrift och dödsdrift. Som ju är en sen utveckling i Freud. Alltså tanken om dödsdriften som inte alltid fanns hos Freud. Laplanche är väldigt kritisk till konceptualiseringen av dödsdriften. För att det han menar, Laplanche, är att när psykoanalysen förde in tänkandet om dödsdriften, då placerade man allting som rör det komplicerade med sexualitet. Alltså till exempel perversioner, övergrepp, sexualbrott, liksom pedofili, allt som är komplicerat med sexualitet placerar man på dödsdriftens konto. Vad det innebar var då att livsdriften eller libido blev någonting väldigt, väldigt godartat, harmlöst, svårdefinierbart som rör fred på jorden och internationell förståelse och liksom binda ihop enheter. Det blev väldigt urvattnat. Och det som hände då var ju liksom att livsdriften, libido eller sexualiteten blev väldigt harmlöst i det psykoanalytiska tänkandet. Så att så länge något var sexuellt så ansågs det är ingen fara, det är oproblematiskt liksom. Kärleken är oproblematisk, det enda som är problematiskt är hatet och dödsdriften. Så att allt det här komplicerade med sexualiteten, den infantila sexualiteten, perversionerna, övergreppet, liksom puttades ut ur sexualbegreppet. Och så sa man, nej, det där är dödsdriften. Och då förlorade på något sätt det psykoanalytiska tänkandet om sexualitet mycket av sin komplexitet. För att vad Laplanche hävdar är att det finns något sexuellt i sexualbrott. Det finns något erotiskt i pedofili, tyvärr alltså. För att det erotiska och det sexuella är inte alltid harmlöst och rent och vaniljsmakande. Utan det finns där. Och det finns egentligen bara en drift, en sexualdrift, som kan kantra över i destruktivitet när sexualiteten är obunden. Mm. Det vill säga inte är infångad i ett symboliskt sammanhang eller ett relationellt sammanhang. Så att sexualiteten är problematisk för den kan när som helst kantra iväg i vansinne.
Det är... mycket intressant, och det som jag skulle vilja göra innan vi börjar avrunda här också är att prata lite om Lacans alla böcker. Han har skrivit jättemycket böcker.
Laplanche.
Laplanche, sa jag Lacan.
Ja, det gjorde du.
Apropå.
Det är bara en konsonant som skiljer.
Vardagslivets. Slip of the tongue. Tips på böcker. Om någon lyssnar på det här och vill börja läsa Laplanche.
Mm.
Har du något tips på, förutom den här då, vokabulären, på någon bok som där man skulle kunna börja?
Ja, jag tror att den heter Time and the Other, Jean Laplanche. Den är en bra Laplanche for beginners, för där berör han också den här oavslutade kopernikanska revolutionen. Förförelseteorin tas upp, det han kallas för barnet, den fundamentala antropologiska situationen, alltså det lilla barnets belägenhet i förhållande till den vuxna vårdande omvärlden. Alla de här begreppen finns i Time and the Other. Jag tror inte att den finns översatt dock.
Nej, den finns på franska och
på engelska.
På engelska och franska.
Ja,
Så Time and the Other.
Mm.
Och om man går till sekundärlitteraturen, har du något tips på någon som har skrivit om Laplanche? Ibland kan det vara, nu vet inte jag om Laplanche är väldigt svår att läsa, men ibland kan det vara bra att börja via någon som har skrivit om en teoretiker. Är det någonting där?
Alltså det finns ju en kanadensisk psykoanalytiker, och jag vet inte om han har publicerat mest artiklar i psykoanalytiska tidskrifter eller om han är publicerat i bokform. Han heter hur som helst Dominique Q.U.E. Scarfone, Dominique Scarfone, kanadensisk psykoanalytiker som är oerhört inläst och kunnig på Laplanches tänkande, också applicerat i en nutida kontext.
Mm.
Faktiskt.
Spännande.
Ja.
Och jag tänker också på, apropå det här med språket, att det är svårt att översätta rent faktiskt. Som kanadensare har han ju säkert läst Laplanche på franska då.
Mm.
Och då blir det på något annat sätt lite mer lättillgängligt att ta till sig kanske Laplanches teorier.
Mm.
Är det Laplanche själv som har översatt sina böcker till engelska, eller vet du om det finns någon översättare som...
Ja, vad heter han nu igen? Jonathan House, som är antingen amerikan eller britt, som också har ett förlag som har både översatt Laplanche till engelska och gett ut många av hans böcker.
En allra sista fråga. Hur skulle du säga att Laplanche har påverkat dig som psykoanalytiker, alltså i din praktik? Konkret, finns det några sådana här att du har märkt att det finns ett före och efter?
Ja. Jag tror inte längre på dödsdriften. På samma sätt i alla fall. På något sätt. Den blev punkterad för mig.
Mm. Det är ett konkret.
Mm. Jag tror inte folk förstör för sig själva för att det är så himla härligt att förstöra för sig själva. Utan jag tror alltid att det finns någon sorts erotisk, sexuell, libidinös drivkraft mitt uppe i det där. Som kan förvisso kantra i någonting och bli tokig. Men jag tror inte riktigt att vi är inne på att förstöra. Fast å andra sidan, när man tittar på vår värld idag med två pågående krig, så kan man ju undra. Men det är en annan historia.
Det är en annan historia.
Ja.
Okej. Tusen tack för din tid, Maria. Och så får vi ses i nästa avsnitt.
Ja, det gör vi.
Ja.